Spanarna i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Programledare Ingvar Storm.
Hej och hjärtligt välkomna till Spanarna i kraftiga vindar och solsken. Idag Jonathan Lindström.
Hallå.
Hallå, hallå. Annika Sundberg.
Hejsan.
Hejsan svejsan och Po Tidholm.
Hej, hej.
Hej, hej. Innan vi börjar så tänkte jag höra efter när ni kom på era spaningar idag. Alltså, när fick ni idén till dagens spaningar? Po?
Åh, den här spaningen fick jag... Den kom jag på en hundpromenad för typ 2 månader sedan skulle jag säga.
Den har legat och mognat.
Och då gjorde jag en anteckning och sen nästa gång jag skulle vara med och spana så plockade jag fram den anteckningen och fann den totalt obegriplig.
Ja, det där hände ju. Ja. Hur tänkte jag här?
Ja. Ja. Och bara, men det här innehåller ju ingenting, nej, tänkte jag.
Annika?
Men, ja, nej, men den här kom faktiskt till ganska... Jag hade en annan spaning på gång men upplevde lite som Po att hur fan tänkte jag här.
Ja, ja.
Så blixtsnabbt fick jag tänka om. Så den är relativt färsk den
okay.
här.
Jonathan.
Får se om den håller.
Jag tänkte ut ganska tidigt en spaning om Norrlands historia som sträcker sig över nästan 12 000 år.
Mm.
Och sen såg jag plötsligt att Po skulle vara med i programmet och då blev jag jättenervös.
Men vadå, du gjorde en annan?
Så jag gjorde en igår eftermiddag.
Det var roligt för jag satt och vägde mellan 2 idéer. Min andra spaning som jag nu inte gör, ja, den hade handlat om Norrland. Det hade varit väldigt roligt.
Ja.
Kan vi göra en tvillingsspaning? Ja.
Det kan man ju passa på att säga då till de lyssnare som inte vet att vi pratar ju aldrig ihop.
Nej, 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 det är väldigt tydligt här.
Ja. Ja.
Jo, alltså, 2 av den gångna veckans återkommande frågor inom kulturvärlden har varit första delen av eller deltävlingen i Mello. Och sen så frågan om ifall man ska vara tyst eller om man ska ge luft åt sina känslor i biosalongen. Mm. Och då undrar jag, hur ställer ni er till de här frågorna? Vi börjar med första deltävlingen i Melodifestivalen.
Jag ber att få reservera mig med tanke på att delvis min spaning kommer
ja,
att ta upp just detta.
Ja, ja, ja.
Men, ja,
det, så att, ja, jag
rest my case.
Jag tittar aldrig på Mello, men jag ska titta imorgon tänkte jag när min gamla kompis Uje Brandelius ska vara med och sjunga.
Ja, ja.
Mm. Jag såg att han var tippad om att gå direkt till final.
Ja,
det var det värsta.
Men
han har ju sån medvind.
Förlåt, men jag har ingen åsikt. Jag är djupt försunken i något annat större delen av
okay,
de här veckorna som har gått. Men heja!
Hej allihopa!
Ja,
ja, det är bussigt. Mm. Då går vi till den nästa kontroversiella brännande fråga
och
som alla har pratat om. Det var ju sångerskan Sara Larsson som drog igång diskussionen genom att säga att hon ville ha mer högljudda salonger.
Analyser vill hon ha.
Det också.
Hon tyckte man skulle analysera högljudda analyser. Och Ruben Östlund hängde på.
Ja, absolut. Mm. Och på något vis så... Jag
förstår som läget. Jag precis har men, tittat upp.
Ja.
Din grop.
Pratar vi fortfarande om melodicharader?
Nej. Utan vi talar om...
En kulturdebatt om huruvida man får väsnas på biografen.
Aha!
Ja, alltså om man ska titta på filmen lugnt och stilla och koncentrerat eller om man ska ge luft åt sina känslor och synpunkter. Och nu tittar jag på... när jag säger luft så såg Jonathan lite bekymrad ut.
Ja, nej, jag andas så gott jag kan här. Men jag har en väldigt traumatisk upplevelse när det gäller biostörning. En man som trodde att jag på något sätt... var inblandad i filmens handling.
Ah.
Han var lite konstig helt enkelt. Så att han satt och trakasserade mig under en stund. Det var Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Och den var väldigt svår att följa med i handlingen.
Så du tycker
jag fick skulden.
Ja, du tycker biopubliken ska vara lite tystare.
Jag har varit med om att en man dog av en hjärtinfarkt i den mest kritiska scenen i en film.
Nej.
Och hans fru skrek och det tändes belysningen och det störtade in ambulanspersonal och bar ut honom och han levde inte. Det var ju också ett slags känslouttryck.
Verkligen.
Alltså för det var verkligen...
Ja.
Det var den här Dead Man Walking kanske den heter.
Ja, bara en sån
där Sean Penn ska bli avrättad.
Ja.
Ja, nej, men, alltså, nej, men det är ju egentligen inte svar på frågan.
Ja, men jag har svar på frågan. Man ska hålla truten.
Okej, okay. Jag förstår. Ja.
Hemma i soffan tycker jag man kan nojsa och skojsa.
Ja, och det tycker
knappt
jag
på också. Också. Nej.
Ja, egentligen, hörrni, jag tittar på klockan här. Egentligen har jag tänkt att tala jättelänge om Darwins födelsedag. Men det struntar vi. Men man måste ju ändå konstatera att hans bok om arternas uppkomst var en superspaning. Och därmed så har vi hittat en naturlig övergång till dagens första spaning. Jonathan?
Ja, tack så mycket. Och jag tar fasta på bok. Därför att det är det jag tänker prata om. Och ordet biblio.
Mm.
Som då dyker upp lite varstans. Bibeln har ju namn efter det här grekiska ordet och det betyder böcker eller små böcker egentligen det sammanhanget. Men sen har vi då bibliotek, förvaringsrum för böcker, bibliofili, att älska böcker, bibliomani, en sjuklig drift att samla böcker som inte behöver grundas på bokens litterära värde.
Här kan många känna igen sig.
Ja, det tror jag. Och även de som skriver böcker kan göra detta. Och sen har vi då bibliofagi, att äta böcker. Och äldsta exemplet...
Inte allt för vanligt kanske.
Nej, det är ganska... Och jag fick leta lite, men det äldsta exemplet jag har hittat, det finns i Bibeln, där Johannes i Uppenbarelseboken serveras en liten bokrulle av en bullrande ängel som säger... Ta den och ät upp den. Den ska vålla dig bitter plåga i din buk, men i din mun ska den vara söt så som honung. Och sen berättar Johannes direkt efter det här då att han fick kraftig magknip, så att det stämde då. Men den var god. Ja.
Finns det också ett fint latinskt ord för att bränna böcker?
Och det har jag inte lärt mig.
Nej, jag vet inte.
Nej.
Det borde inte finnas det, tänker jag.
Nej.
För det är en ny företeelse.
Ja, och vi hoppas att man inte
utvecklar det. Relativt i alla fall.
Ja.
Sen kan jag bara nämna när det gäller Johannes då, att han möjligen satt som politisk fånge, eller som kristen, på en grekisk ö.
Mm.
Och kanske inte hade så mycket att äta, helt enkelt.
Nej, det kanske var lite smågångig. Kan man ju bli.
Och sen finns det också, och det här jag börjar landa lite grann i att övergå i spaningen efter den här lilla inledningen då, det är bibliofobi, bokskräck. Mm. En överdriven skräck för böcker och läsning.
Mm.
Och det kan finnas såna här sorgliga saker i barndomen som att man tvingas läsa högt inför för klassen och misslyckas med det och sådana saker. Men det finns KBT-behandling för sådana saker. Men jag tänkte ta upp ett väldigt tidigt exempel, och det här handlar om den första kända boken i Sverige överhuvudtaget. Och vi går tillbaka till vikingatiden och 800-talet, då Sveariket var större än någonsin, sög ut Norrland på naturresurser och hade börjat rikta sig mot Ryssland för att hitta ännu mera då. Och vi hade en mycket välfungerande slavekonomi.
Mm.
Det var högkonjunktur helt enkelt. Och då får ju munken Anskar upp till vikingastaden Birka och missionerade kristendom för svearna. Och sen så åkte han hem till Tyskland, och sen är det inte många som känner till vad som hände sen. Därför att han lämnade lite präster som fick fortsätta verksamheten. Och då råkade de ut för ett gäng hedningar som mördade prästen Nithard, och så jagade de bort de andra prästerna. Och en av hedningarna fick med sig en bok hem till sin pappas gård.
Mm-hmm.
Alltså stöldgods.
Ja.
Från Birka?
Ja, och det här är den första boken i Sverige som vi känner till.
Och som är bevarad.
Nej.
Men det
vet jag inte. Det kanske står i någon hylla någonstans.
Ja, var det bibliska texter då? Eller?
Det kan man förmoda. Det står bara bok. Och det var prästernas bok. Så att man kan, det kan ju till och med ha varit en bibel. Vem vet. Då i alla fall så tog han hem den då till pappas gård. Och då började omedelbart pappans förmögenhet att minska. Gårdens boskap dog, tjänar och slavar dog. Och till slut även sonen som var med och plundrade, ett par syskon och pappans fru. Mm. Och då inser pappan att något är fel. Jag måste ha irriterat gudarna på något sätt. Så han går till en spåman som gör lite hokus pokus grejer och kommer fram till att de hedniska gudarna, de gillar dig, men den kristna guden, han är jätte arg.
Mm.
Och du har någonting hemma som gör honom arg. Och då tänker han efter och inser, det måste vara boken. Och då letar han reda på den där, Och han insåg, jag kan ju inte lämna tillbaka den till Birkaprästerna, för de är vägjagade. Mm. Så han går, samlar folk från byn och pratar med grannarna, och ingen av dem vill ta över boken naturligtvis. Nej. Så att det slutar med att han förpackar den väldigt snyggt, och sen hänger han upp det på en grindstolpe.
Mm.
Och så blir den hängande där.
Jag tänkte annars att han kanske hade eldat upp den första bokbålet.
Utanför turkiska ambassaden.
Ja, men vem vet vad, jo, men då hade Gud fortfarande blivit ganska irriterad. Ja.
Men alltså, att man har så stor detalj kännedom om den här händelsen.
Ja, men det här står skrivet i en bok.
Ja.
Ansgars levnadsbeskrivning. Ja. Det finns hur mycket som helst där som folk missar. Därför att man bryr sig bara om det här. Ansgar dyker upp och that's it. Så att, nu vet ni detta. Och sen
men
kan
man vet inte vart den tog vägen.
Jo,
efter,
därför att det kom förbi en kristen person och plockade upp boken. Och så sen berättade för en tysk präst lite senare. På det sättet så känner vi till det här idag. Men jag vet inte vad boken är numera.
Nej.
Men det här har ni alltså ett tidigt exempel på bibliofobi.
Fobi,
just det.
Ja.
Och
jag kan säga att jag hade också fått en bokfobi och jag hade drabbats av samma sak.
Hela släkten utplånade.
Det är väldigt sorgligt det där. Och nu är det tyvärr så att man kom ju över det här ganska snart och vi fick ganska fina boksamlingar i Sverige, men nu kommer jag gå in lite grann på samtiden här.
Mm.
Då ska jag redovisa lite statistik kring böcker som gäller för år 21, därför att 22 har inte publicerats ännu då.
Mm.
Och det är Kungliga bibliotekets statistikansvariga Cecilia Ranemo som jag tackar för det här. Mm. Hon berättar att de fysiska besöken på biblioteken minskade med 27% under 2021 då, jämfört med tidigare.
Det kan väl vara pandemin också, va?
Tänker man.
Ja, absolut. Ja, det finns en massa orsaker, men nu vill jag att ni fokuserar på liksom väldigt konkret den fysiska boken.
Mm. Ja.
Antalet utlåningar av fysiska medier, här misstänker jag att de syftar på böcker i första hand.
Ja.
Det var 58 miljoner, en minskning med 10 miljoner mot hur det var före pandemin. Så alltså en tydlig minskning när det gäller fysiska böcker här då. Svenska förläggareföreningen, de har en mer positiv statistik. Bokförsäljningen passerade för första gången 5 miljarder kronor. Och nu kan jag tycka att det här att förläggarna tänker i antal böcker och inte i pengar. Jag skulle önska att de kanske räknade upp antalet böcker då.
För det här ingår även strömningsintäkter och sånt då kanske?
Ja, det gör det. Men jag kommer till detaljerna där. Men framförallt den här pengafixeringen, jag antar att det har att göra med kulturkapitalismen helt enkelt. Då, att de måste tänka på det sättet. Men i det här fallet, och nu pratar jag om bland annat då fysiska böcker. Internetbokhandeln står för hälften av försäljningen. Den fysiska bokhandeln, alltså det här konkreta att man går ut öppet och köper en bok. De tappade väldigt mycket vid den här tiden. Och sen var det väldigt positivt då, precis som Poa anade då, den digitala ljudboken ökade till 3 gånger så mycket den här gången. Så att,
det är inte så dumt ändå. Jag menar, vi har olika köpvanor helt enkelt.
Man får i sig något.
Ja. Och jag vill notera ändå då att det som händer här är att den öppna hanteringen av fysiska böcker minskar. Lånen går ner, men bokköpen ökar. Och de fysiska böcker som beställs, de kommer hem i anonyma bruna paket. Eller så köper man ljudböcker som bara finns i hörlurarna.
Mm.
Så den fysiska boken försvinner på något sätt, offentligt.
Mm.
Och kommer ni ihåg när ni såg någon sitta och läsa en bok ut på tunnelbanan eller tåget eller någonting?
Nej.
Det är väldigt svårt att minnas det. Fokusera på mobilen. Och jag tänker på min egen reaktion när jag ser någon med en bok. Då tänker jag, har de ingen jobb eller försöker de bara se märkvärdiga ut? Alltså det blir en liten negativ känsla här.
Jag följer en sajt på Facebook som heter Young Men Reading Books. Så är det bilder, smygtagna bilder på snygga killar djupt försjunkna i böcker.
Det här är, förlåt mig.
Framtiden i det här, Jonas.
Ja,
alltså,
jag måste bara jättekort säga att det där, när jag var gymnasist i Stockholm, då gick jag runt, alltså då läste jag massor med böcker, men de var också ett sätt att markera.
Att ragga brud, det här
ja,
tyckte jag är lite
jag gick
härlig.
Runt, alltså det var som att gå runt med ett tomt gitarrfodral. Alltså.
Man skulle sticka upp lite stycken.
Ja, kan ja och jag hade alltså Simone de Beauvoirs Det andra könet som stack upp
och fick där.
Tiden vänd utåt. Och jag kanske läste två sidor, men jag fattade ingenting. Ja. Men det fungerar. Och framtiden.
Ja.
Vad jag ser är att den fysiska boken inte är på väg att dö ut. Försäljningen ökar ju. Men den är på väg att bli något skamligt och privat som fysiskt objekt. Att gå med en bok i handen offentligt kommer i framtiden uppfattas som lika stötande som att gå med bar underkropp. Boken är framtidens skamliga kärlek.
Tack så mycket. Du lyssnar på Spanarna och vi hörde tidigare Jonathan som trodde att den fysiska boken, den skulle minsann finnas kvar, men att det också skulle bli lite skamligt att läsa den. Och om det var så att man läste den i offentlig miljö så var det nästan som att gå naken, trodde han. Och därmed är det dags för Annika.
Trodde han, ja. Jo, men hörni, tack snälla. På Nordiska museet i Stockholm, här i stan, så pågår ett mycket viktigt och idogt arbete som har pågått i väl över 100 år, nämligen att samla in uppgifter om svenskt folkliv, stort som smått.
Det är hela deras uppgift.
Ja, men just det här specifika arbetet som man riktar mot de så kallade rapportörerna, som kan vara vem som helst, vi runt det här bordet, som skriver till museet och berättar om våra liv. Det kan handla om, och nu citerar jag från hemsidan då, allt från vardagliga bestyr och företeelser till livsavgörande händelser och upplevelser. Berätta för oss, berätta för framtiden, heter det. Och just nu efterlyser man bland annat berättelser om våra tankar kopplade till MeToo, till Ukraina-kriget, coronaviruset och om livet efter vaccinet. Och jag är helt fascinerad av det här arbetet som kanske är viktigare nu än det någonsin har varit. För innan den digitala revolutionen så var vi ju väldigt duktiga på att lämna spår efter oss genom ett idogt brevskrivande och att vi gjorde fina fotoalbum. Och idag mässar vi och mejlar och tar bilder med våra mobiler.
Så skrev vi dagböcker.
Ja, det gjorde vi också. Ja. Men var all den här vardagliga informationen tar vägen när vi byter datorer och mobil, vet du tusan. Så därför så säger jag heja heja till Nordiska museets informationsinsamling. Jag tycker det är jätteintressant. Bland annat har museet ägnat mycket tid åt att registrera nya moderna traditioner. Det gamla, de har vi ju koll på. Men skapar vi nya? Det är ju klart vi gör. Just nu letar museet efter personer som vill berätta om hur svensken firar nyår nu för tiden. För det är inte säkert, förlåt mig, att alla firar just 31 december längre. Och så snor vi ju allt amerikanskt, Halloween och Black Friday och Alla hjärtans dag som är nu på fredag. Ni har väl köpt geléhjärtan, pojkar, till era käraste. Det var väl inget man firade och la energi på för några decennier sedan, vad jag kan minnas.
Nej, det tror jag inte. Det fanns väl knappt.
Nej.
Alla hjärtans dag.
Ja, det fanns. Valentin har ju varit legat där i alla år, tror jag, på Alla hjärtans dag som är på tisdag. Anna har haft namnsdag.
Ja, jo, men det har inte varit en massa
och det är
rosor,
ju bara
och
kränga rosor och geléhjärtan. Det handlar ju bara om det. Sen finns det något som man kallar för nya folkliga högtider, och där hittar man bland annat företeelser som kanelbullens dag och alla andra dagar som vi flaggar för här, men också sånt som är kopplat till vår tajta relation med tvn, bland annat Kalle Anka på julafton, Nobelfest, fredagsmys,
Mello.
Sånt som bara pågår, och så Mello, Melodifestivalen. Den drog igång förra helgen, tänkte jag fördjupa mig lite i den.
Ja.
Första delfinalen från Göteborg, och nu i helgen är det dags igen i Linköping, min hemstad. eller födelsestad kanske det heter. Jag bor ju inte där längre, men
nej.
Skitsamma. Bello kallas för hela Sveriges folkfest, och det märks ju inte minst genom kvällstidningarnas intensiva bevakning.
Ja.
Och på Nordiska museet så tar man det här på stort allvar och beskriver det som en festival med drag av karneval och innehåller skämtsamma anspelningar på aktuella teman som nationell identitet och kön. Bland annat så hävdar man att det inte är en slump att prinsesskronan, om ni har lagt märke till det, ni är inte noggranna tittare på det här kanske, men det finns i logotypen, i vignetten.
En prinsesskrona.
Ja, precis, i regnbågens alla färger. Det har blivit en symbol för hela festivalen, och att Mello är en viktig del av den svenska musiktraditionen i både vardag och fest. Musiken går hem i stugorna, som man skriver på Nordiska museets hemsida. Och det må gå hem i stugorna, men det är också programmet som folk älskar att hata. Och en massa andra känsloväckare. Melodifestivalen är helt enkelt en företeelse som väldigt få människor går oberörda förbi.
Ja.
Att många gillar det förbehållslöst, det är lätt att förstå. För det handlar ju om något ganska harmlöst. Underhållning som bara vill väl. Man vill samla familjen, man vill underhålla, förströ och avleda uppmärksamheten en liten stund från livets alla jävligheter.
Alltså det är väl en modern lägereld?
Ja, exakt. Ja. Ja, det kallas alltså för lägerelds-tv.
Ja, jo, men, ja, som verkligen förenar väldigt många, och det är det som är kvaliteten.
Ja.
Ja. Nu skäms jag lite för att jag har...
Nej, men du tillhör
inte folket. Ja,
Nej, men det är ensamt här på toppen.
Du har en annan lägereld.
Du är ju långt ifrån ensam. Det är väldigt många som tycker det är viktigt, men andra bryr sig inte ett dugg, men väldigt många blir arga. Men det är ju ballonger och pling och plång och roliga kläder och sång och dans, och det är inte så mycket att haka upp sig på, kan man tycka. Antingen är man på eller av. Men det är som att det inte går att avfärda Mello så enkelt. Det har ju skrivits avhandlingar och böcker om programmet, och lika intensivt som det älskas så är det också hatat. Många blir otroligt provocerade och argsinta av det här programmet. Det är som ett rött skynke för folk. Och den gamla klyschan byt kanal om det inte passar är ju förstås den självklara lösningen.
Ja.
Men det verkar inte räcka. Det är som att programmet har en hypnotisk dragningskraft även på belackarna.
Ja, men det där är intressant. Jag har inte sett några jämförande studier, men jag tror alltså att det är väldigt typiskt för vårt eget land. Jag vet inte om det är lika stort i andra
Nej,
länder.
Nej, det är det ju inte. Det alltså, är ju jättestort i Sverige specifikt.
Ja.
Kanske de nordiska länderna.
Ja, Australien är väl intresserad.
Av någon otroligt konstig anledning. Ja, det vet man inte riktigt.
Men det måste ju berätta någonting väldigt intressant om oss.
Men det som är intressant tycker jag också är att man inte kan låta bli att titta och hetsa upp sig till vansinne, och så jättegärna då också kommentera i sociala medier när man kunde strunta i att titta på det.
Mm.
Får jag ta några konkreta exempel från mitt eget Facebookflöde i lördagskväll?
Ja, gör det.
En skriver: så kom då dagen då jag måste välja. Titta på Mello eller skjuta mig i foten. Valet är svårt. Ska jag välja höger eller vänster fot? Det är ju roligt.
Ja,
ja, men vad fan, de kan ju strunta hur skrivare också. Ja, byta kanal, stänga av. Ja. Men sen lite senare kommer samma person tillbaka, som alltså inte har givit upp utan fortsätter att titta. Och då säger han: när svenska public service sätter sprätt på massa miljoner av skattepengar på SM i omusik, då måste vi titta på BBC för att bli uppdaterade om det kritiska läget i världen. Så skriver han sittandes framför Mello.
Mm.
Pletto. Mm.
Det finns i andra kanaler.
Ja, exakt. Det finns det verkligen. Och sen kommer samma kille faktiskt tillbaka. Här hänger han uppenbarligen fortfarande i. Jag ska vägra betala den skatt som gick till att skända Karin Boye, SVT, skriver han. Här handlar det alltså om att man lät ståuppkomikern Ann Westin tolka Visst gör det ont på bred göteborgska, pepprat med svordomar. Och programmet sändes från Göteborg, det var väl därför då.
Mm.
Och det här upprörde uppenbarligen folk så till den milda grad att de nästan sprängdes av din indignation. Skända Karin Boye direkt sen tv.
Men
själv blev jag mer provocerad och göteborgarnas vägnar, för så himla mycket svär de vill inte.
Nej, men jag tänkte att är det verkligen skända? Jag tror att den dikten har många skrivit om på olika lustiga sätt tidigare.
Ja, men det var inte den här personen ensam om att haka upp sig. Men så några till då. Detta eländiga spektakel som kallas Mello, man kräks och man gråter. Att titta på och Mello är ett märkligt självskadebeteende, skrev någon. Och så en känsla av att vår civilisation står inför sin upplösning. Och så till sist den märkliga salvan. Varför tittar man på detta elände när man kan lyssna på Chet Baker? Chet Baker, som vi brukar säga här.
Ja, det kan man ju undra. Det är en rimlig fråga.
Ja, men
det är ju rimligt, för det är en lägereld då, ja, oavsett.
Ja, men ja, exakt. Men det är ju inte vilket gnäll som helst. Musikfestivalen utmålas som hin hårde och en köckemödding av dumhet och smaklöshet. Å andra sidan så kan ju ingen anklaga programmet för att inte vara PK eller i tiden. För den värnar verkligen om alla människors lika värde. Alla får vara med. Startfältet förra veckan innehöll samer, överviktiga, transpersoner, invandrare, tonåringar, raggare och gamla kärringar.
Ja,
ja, några gubbar.
Nej, men de har varit med tidigare.
Okay,
det jag har dock alltid gubbar. Pågått en hel diskussion kring den här festivalen om det som kallas fin och fulkultur. Ja. Och det är ju enkelt att raskt rubricera Mello som fulkultur. Men ibland har kulturdebatten kantrat över till att påstå att programmet närmar sig finkultur. Mycket därför att man i vissa kulturkretsar har börjat antyda att det är dags att ta fulkultur på allvar. Och det är klart att det blir både förvirrande och provocerande.
Men det har ju kommit i olika vågor.
Det går i vågor.
Ja, och det är ju jätteintressant.
Ja.
Faktiskt, när de som i vanliga fall kanske vill vara lite för sig själva i kulturdebatten,
ja,
känner att de blir så ensamma så att de måste bli intresserade av fotboll eller Mello för att bli lästa.
Ja, men exakt. Mm. Och sen har alla ett behov av att inte bara nischa in andra utan även sig själva. Det är tryggt liksom, att veta i vilket sammanhang man befinner sig.
Mm.
Och att det plötsligt då inte längre skulle vara självklart att som kultursnobb vara emot festivalen, det blir mycket förvirrande när det då plötsligt blandas in opera med Malena Ernman och Björn Ranelid som citerar kärleksdikter, eller när låtarna handlar om kvinnomisshandel, om att ta sig ur drogmissbruk, eller om varför inte bevarande av samernas renbetesmarker. Vad tusan ska man göra då? Var går plötsligt gränsen mellan fint och fult? Det var lättare när de här gränserna var enkla att se. Å ena sidan har vi Sean Banan, å andra sidan Chet Baker.
Ja.
Ja. Men eftersom kulturdebatten alltid vajar fram och tillbaka som en vindflöjel så kanske den slår tillbaka igen. Nu är det återigen dags kanske att dra en ny gräns mellan högt och lågt och plötsligt skillnad på filkultur och fin och fulkultur. Ordningen är återställd. Det är plötsligt legitimt att ogilla Mello igen.
Mm.
Och som den ogillas. Men framför allt så skapar den sammanhållning. Fortfarande när man sätter sig på en buss en lördagkväll under en Mello-vår så här, så hör man hur det klirrar lite i påsarna runt omkring en, när folk är på väg hem till varann för att ha mellomys och ringa och rösta så appar kraschar och sen ser barnen falla i otröstlig gråt över att fel låt vann. Man kan ju givetvis ha synpunkter på kvaliteten på låtarna. Ibland låter det helt enkelt för bedrövligt, men även det kan vara underhållande om man är lärd åt det hållet. Och faktum kvarstår, enligt en studie av SOM-institutet som är oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, så är Melodifestivalen en av de viktigaste ritualerna för människor i Sverige, näst efter födelsedagar och midsommar.
Ja, men det tycker jag är gripande.
Ja,
ja, då finns ju all anledning att se till så att det fortsätter.
Ja, men eller hur? Och det är väl så kanske då framåt man kan tänka sig.
Nu du är inne på framtiden här.
Ja.
Och det tycker jag är jättebra.
Ja.
Du sa att det var födelsedagar och vad var det mer?
Det var födelsedagar och midsommar.
Ja.
Ja. Som då kommer före Melodifestivalen.
Ja.
Mm. Så att den är ju svår att bortse ifrån. Men jag tror att framåt så är det ju så, och det handlar väl också om hur länge då public service får finnas kvar kanske, jag vet inte. Men jag tror att belackarna i lugn och ro kan få fortsätta att sitta framför tvn och hata i många år till. Melodifestivalen har blivit ett måste för oss, ett sätt att bli glad och underhållen utan krav, men också ett sätt att lösgöra aggressioner, hat och vrede.
Ja, ja, ja.
Melodifestivalen har blivit en ny modern svensk tradition som kommer att följa med oss länge, länge. Ty så har Nordiska museet sportat.
Åh, tack så mycket. Thank you. Det här är spanarna, panelen som anar, förlåt mig, anar tidens riktning. Ja, ibland. Ja. Och det här gör de i vår ibland lite förvirrade samtid. Och också, ja, nej, det ska vi hoppa över. Men vi kan säga att Annika, hon förutspådde att Melodifestivalen, som är väldigt omtalad, den kommer verkligen att leva i högönsklig välmåga i framtiden. Inte minst tack vare både sina belackare och sina entusiaster. Och därmed har det dags för Pol.
Tack så mycket. Jo, man kanske skulle ta och skaffa sig en sån där smart klocka från ett av de ledande teknikföretagen, tänker jag ibland. Mm. Det finns många såklart, men ett märke är större än de andra. Och den har en ny modell ute nu som kostar som en bättre semesterresa. Är otroligt stor och full med finesser man inte trodde fanns.
Och som kanske inte behövdes, men som man får ett behov av ändå.
Kanske. Mm. För man gillar ju verkligen ny teknik och hur den framförallt skapar en känsla av möjligheter. Det är skönt att känna sig positiv och få omfamna moderniteten och tänka att mänskligheten rör sig framåt steg för steg och att vi pressar gränsen för det möjliga framför oss. Mm. Så kan man tänka. Mm. Och är den där klockan då något för mig, undrar man då. Och det är då man sätter sig vid datorn och kollar en film där en snubbe redogör för sitt dygn med den nya produkten. För det finns tusentals sådana snubbar, de kallas för tech bros. som alla har varsin kanal på den stora videotjänsten och berättar om nya grejer på marknaden. Och det här är ju då alltså en klocka som kan allt. Den håller för såväl dykexpeditioner i Marianergraven som bestigningar av Mount Everest. Och den har inbyggd dubbel GPS för millimeter exakt positionering. Och den kan kartlägga din hälsa och dina sömnmönster och berätta för dig hur du mår. Plus att den kan allting som din smarta telefon också kan.
Det är så fascinerande.
Nu är det lite Dick Tracy, om jag får vara alltså, lite ålderdomlig här. Jag tänkte på den här lilla klockan han hade på 60-talet.
Påminn oss.
Dick Tracy, den här agenten.
Han hade en smart klocka.
Han hade en väldigt smart klocka där hans chef då på poliskontoret syntes som man kunde prata med.
Ja, det är jättefiffigt.
Så jag vet inte om det var några fler funktioner, men det här låter...
Jo, men fanns det inte ett strypsnöre där också? Nej, det var en annan klocka.
Ja, men så här är då typ alla såna här videor om den här klockan. Snubben vaknar av ett larm med klockan på armen. Säger till den att tända bordslampan, tar en dusch och wow, den är vattentät. Innan han ber den berätta vad det är för väder ute, det visar sig vara samma som han ser genom fönstret. Han läser av sin sömndata och konstaterar att han har sovit gott. Sen går han ut, köper en kaffe och betalar med en snabb rörelse över kortläsaren. Låser upp bilen med klockan, kör till gymmet. Där aktiverar han ett träningsprogram. Mm. Efteråt analyserar han syresättningen under passet. På jobbet ber han klockan spela musik. Och så där fortlöper dagen då. På vägen hem låser han upp bilen, beställer hämtmat, säger till klockan och spelar upp en tv-serie. Och i sängen sen så summerar han sin upplevelse innan han ber produkten dimma ljuset och dra ner rullgardinet. En fantastisk grej, tycker snubben. Vilket liv man får med den. Och det bästa av allt, batteriet räckte hela dygnet. Ja. Och nu låter det kanske som att jag är en teknikfientlig ludit som önskar mig tillbaka till ett förindustriellt samhälle.
Ja.
Men så är det inte riktigt. Då. Men vad jag snarare önskar mig av teknik är att den tillför någonting till våra liv. Att den frigör mänsklig kreativitet på riktigt. Och jag tänker då...
Ja, det är jätteintressant. Alltså... Det har den väl på sitt sätt alltid gjort. Det är liksom en del av teknikens fördelar att den ger oss möjlighet att göra annat.
Kanske i bästa fall, skulle jag säga. Ja. Men ofta inte, tycker jag, nu för tiden. För jag tänker på det här med drönare, utvecklingen av drönare. Nu menar jag inte sådana då som används militärt, utan de här som man använder för att filma och fotografera med.
Smygfilma grannen när hon solar topless.
Det kan man kanske göra.
Ja, eller man kan beskriva en bostad på
en mäklarsajt.
Och den här utvecklingen i drönarbranschen har gått otroligt fort. För bara 10 000 spänn får en apparat som är långt mer kapabel än sådana som kostade ett par hundratusen bara för 10 år sedan. Mm. Och ett tag så var de ju otroligt överanvända i film och tv också. Liksom till en punkt då alla tröttnade på att höra en allvarsam speaker om korruption inom bankväsendet, bildsatt med en åkning över skyskrapor i skymningen. begravningshus. Ja. Så nu har ju alla slutat med det. Man ser väldigt lite drönarbilder i film- och tv-produktioner längre, tycker
det,
jag.
Mm. Men det kan vi ta när det här programmet är slut, för jag håller inte med om det.
Du tycker det fortfarande gödslas med det?
Jo, men alltså, det förekommer ofta reklam, gör inte det?
Jo, men det gör det nog. Ja.
Reality, så överallt.
Så då blir lite så här problemet. Men om man tänker på lite mer avancerade produktioner, så tycker jag att ingen riktigt har kommit på vad de här drönarna ska vara bra för. För de har liksom inte frigjort fotografernas och regissörernas skaparlusta, utan ligger snarare och dammar hemma hos villapappor som har spontant köpt en
leksak. Kort inflikning där, arkeologer har jättenytt av detta när de ska fotografera utgrävningsplatser.
Absolut, och det finns andra användning som renskötare som ska hitta strörenare eller poliser. Absolut, så. Men om man tänker på konstnärlig produktion så skulle jag säga att det kanske inte är så. Och då tänker jag att det här visar lite grann, tycker jag, på liksom ett glapp som har uppstått mellan människans förmåga och teknologins nästan oöversiktliga brist på begränsningar. Mm. Och jag vet inte om ni har testat den här chatbotten, ChatGPT.
Nej,
den är ju omtalad.
Alla andra har gjort det.
Ja, men den är fascinerande för att den är faktiskt otroligt imponerande. Den skriver bra svenska, kan skriva debattartiklar om mode och kärnkraft. Men det som händer efter en stund är att man sitter där och man får slut på frågor, trots att svaren är oändliga. Mm. Vad ska jag fråga nu? Och så blir det mer och mer konstruerat. Det frigör ingenting.
Och det svarar liksom, även på de mest konstruerade frågor.
Ja, och man känner sig, i slutändan så känner man sig själv oerhört begränsad, trots att man då har den här enorma teknologin i sin hand.
Det är intressant det där. Alltså, om man kan få allting så vet man inte vad man vill
ha. Nej. Och det där var ju en diskussion till exempel när den stora musikstreamingtjänsten kom. Då var det ju det här att det här oändliga utbudet i sig gjorde det svårt att hitta musik. Mm. Och det är ett problem som jag tycker kvarstår. Mm. För många lyssnar faktiskt mest på dåligt kurerade spellistor istället för att upptäcka all den här enorma musikskatten som finns gömd på diverse saker. Ja, men
det där är det där skogen för alla träd.
Det där icke-fysiska, att man har man en bok, då vet man var man kan titta någonstans. Mm. Och där är man ju bara på ett litet ställe. Ja.
Så att det känns just nu som att människan använder sin förmåga till att skapa tekniska möjligheter istället för att skapa konst. Vilket har lett till ett allt större tomrum mellan kreativitet och möjlighet. Och i det så är det väldigt många som går vilse. Och det här har ju hänt många gånger i historien, som mikrovågsugnen till exempel. Många uppfattade det som ett självändamål att använda den och köpte receptböcker och skulle laga hela måltider i mikrovågsugnen. Mm. Ända tills man kom fram till att men den här är ju faktiskt kanske bra att värma barnens välling eller lunchrester i. Liksom. Men någonting, man kan skippa det andra. Liksom. Och jag tror att vi behöver komma till ett sånt förhållningssätt när det gäller väldigt mycket av dagens teknik också. Att vi begränsar användningsområdet. Det var ju, all bra konst skapas ju under begränsningar. Det var ju regissören Orson Welles, han sa till en yngre kollega en gång att the enemy of art is the absence of limitations. Det tycker jag är väldigt fint. Konstens fiende är frånvaron av begränsningar. Och särskilt tydligt tycker jag att det här är när det kommer till musiken. Det fanns ett slags gyllene era, tycker jag, när musiker och artister ständigt låg och nötte vid gränsen för det tekniskt möjliga. Sent 70-tal och tidigt 80-tal kanske. Och sen började det här glappet att växa, och idag är ju möjligheterna så enorma att det bara är genier som lyckas göra de här korrekta avgränsningarna som krävs för att skapa stor konst. Mm. Och jag tänker att vi kanske befinner oss nu ungefär där heminredare var under den oscarianska eran. När tapeterna bara blev murrigare och murrigare. Och en soffa hade fler tofsar än den kunde bära upp. Och stolarna hade fler svarvade detaljer än vad som var hälsosamt.
Så det såg ut.
Ja, och det gick för långt, så någonting behövde hända. Så sen kom ju Jugend och Bauhaus. Liksom så. Så om man då tittar framåt... Mm. Så tror jag att liksom vägen ut i det här, det är en återkomst för estetiken.
Hoppas.
Det är ju alltså, på något vis, det är ett konstnärligt förhållningssätt och, som har att göra med helt enkelt smak, vad man tycker är vackert.
Då kan ju klockan komma in också, för man vill ju att den här klockan du beskriver också ska vara lite snygg, för
det är
en
ju
klocka
inte.
Är ett smycke, tycker jag.
Ja, både jag och Ingvar sitter här med gamla
vanliga
ur på oss.
Och minne på lagning.
Så vi måste ha genomtänkta avgränsningar och hederliga gamla teoretiska överbyggnader, tänker jag. Och tänka lite mer på skönhet och inte på de här enorma möjligheterna som vi bara går vilse.
Heja, heja, känner jag.
Ja, men det låter ju jättespännande. Mm, ja. Alltså, för det var ju länge sedan estetiken stod på topp, kan man säga, ja, som ämne. Säga.
Ja.
Ja, trots att den har sysselsatt oss sedan grekerna och långt före dem. Och med de här orden och framtidsutsikterna så måste vi dessvärre sluta för idag. Jag säger hej och ett varmt tack till Jonathan Lindström, Annika Sundberg och Po Tidholm. Och så önskar vi alla våra lyssnare en riktigt god helg. Sist idag, Peter Bernstein. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Var Spanarna, programledare Ingvar Storm, musikredaktör Janne Lindvall. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play.